Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 193 för vecka 39 2016. David här, som sig bör, och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej. Och inte Henrik, för Henrik är ute och åker tåg. Så att ja, det blir bara du och jag, Frida.
Ja, och jag vet inte, det är lite knastrigt och sprakigt från dig. Får se om jag förstår vad du säger. Men det kanske blir kul ändå. Det kanske blir lite så här goddag yxskaft podd. Att du säger någonting och jag svarar på
ja,
något
precis,
annat.
Ja.
Det kan ju bli kul det med, på sitt sätt. Det kanske blir lite ofrivillig humor här, vi får se.
Ja, och det är som sagt, jag sitter på, jag har inte sagt det, men det är lite skakigt. Jag har ett ganska dåligt headset och inte, jag sitter ju inte hemma, utan jag sitter på en hotell i London.
Ja, på fint ett wifi, ska det vara.
Så att, ja, absolut.
så att, tror du det var min roll
att
flänga runt?
Ja.
Försöker du stjäla
ja, precis.
Min identitet?
Ja, nu får jag ta spotlightet ta här.
Ja.
Men det är lite intressant. Ja, jag gick förbi här. De hade, vet du, scientologerna hade en egen lokal här till exempel. Det är man inte riktigt van vid.
Jaha. Ska du gå in och göra något personlighetstest?
Ja. Nej, de hade erbjudande om det såklart, men jag gick bara förbi.
Nej, man orkar inte riktigt. Ibland tänker jag så här, såna där grejer. Ja, men det vore kul. Då kan man prata om det på podden sen, så bara, jag orkar verkligen inte. Det är ju aldrig så kul som man tänker att det ska vara heller, såna där saker.
Nej, man skulle bara bli ledsen. man skulle inte få ut någonting av det. Ja.
Nej, jag tror ofta skulle man nog bli uttråkad också. Alltså, det är, tänker på sådana här alternativmässor och sånt där skit. Alltså, antingen blir man arg, eller så blir man ledsen, eller så blir man uttråkad. Det kan inte komma någonting gott av det.
Nej, jag tror inte heller det. Ja, som sagt, Henrik är ju inte med, men vi har ju ändå lite att prata om. Så att, vi kanske ska ta och köra igång.
Ja, vi får se hur långt det här blir, men det är liksom, vi tänkte så här, det är bättre än ingenting. Det känns tråkigt att ta paus. Vi har försökt pussla ihop det här tidigare i veckan, men det har liksom inte riktigt funkat för oss allihopa. Så det här blir lite speciellt. Nej. Men skitsamma. Vi drar väl igång.
Precis, nyheter finns ju. Så vi kör igång med nyhetsronden.
Carolina Gynning har talat ut ännu mer om sin synska förmåga, och nu har hon sagt då att hon såg en ängel i sin dotters hår. Bilden finns uppe på Instagram. Ni som vill kan ju gå in och kika. Vi länkar till den också från vår hemsida förstås. Jag vet inte om det där är tillräckliga bevis för att änglar existerar. Då är ju alla flummiga påhitt bevisade.
Ja.
Har du varit inne och kollat på bilden? Alltså, den är verkligen
Nej.
Det tog ett bra tag innan jag ens förstod vad det var de tyckte var en ängel i det där.
Jaha, okej. Vi ska se, jag håller på och laddar bilden här, men det är lite segt. Men jag har ju sett såna här bilder i oändlighet, känns det som. Som att, här är en död morfar i
det är inget speciellt. Det är ett barns hår. Det är allting det är. Så att, har du sett barns hår, då har du sett den bilden också. Så att.
De har sett en ängel. Ja. Vidare då, att iPhone 7 inte har uttag för hörlurar stör sig många på. Men hjälpsamma YouTubers har visat hur och var man ska borra i telefonen för att få fram det dolda uttaget igen. Enligt uppgift så har vissa gått på det här, men vi får väl hoppas att det inte är allt för många. Men det är väl dyra läropengar onekligen.
Men är det verkligen folk som har gått på det? Jag blir lite skeptisk.
Men... Det hävdas. Det hävdas att det är det, men såklart, det kan ju inte vara några mängder.
Nej, visserligen så vore det inte det dummaste som folk har gjort, så att det är inte konstigt på det sättet. Men,
så är det väl.
I ett av veckans avsnitt av Paradise Hotel så skulle deltagarna identifiera olika kända människor i Sverige. Allt ifrån Christer Pettersson till Lil Babs. Och deltagarna skulle sätta ut personernas yrke under varje foto. Och lite förvånande så tyckte flera stycken att Marcus Birro såg ut att vara vice statsminister istället för poeta. Undrar om Birro skulle uppskatta den här nya titeln. Någonting säger mig att han kanske kommer kalla sig det framöver. Och prins Carl Philips fru Sofia, hon fick äran att bli Kristi brud. Man lär sig mycket av att kolla på Paradise Hotel.
Ja, det är folkbildning i sitt esse då.
Det är det. Du kan ta ditt fråga Lund och köp någonstans. Det här är riktig folkbildning.
Precis, folkbildning på riktigt. Nya undertexten till Paradise Hotel.
Precis.
Den 25-åriga studenten Butchum Lam vid University of Melbourne har tagit fram en ny typ av polymer som vi testar effektivt döda bakterier, och då även bakterier som är resistenta mot antibiotika. Hennes upptäckt har redan hyllats genom hyllats som ett enormt genombrott inom medicinen, och nu är det bara att hoppas på att det går hela vägen, ska man kunna säga då, för antibiotikaresistens, svårt ord, förväntas bli ett betydligt större problem i framtiden än vad det faktiskt redan är. För det är ett jättestort problem redan idag.
Mm. Och det har varit en väldig cirkus kring barnmorskan Linda som krävt samvetsfrihet i sitt yrke. Och det har vi pratat om flera gånger här. Mm. Det är för att hon inte vill ha med aborter att göra. Och det tillämpas ju inte samvetsfrihet inom svensk vård. Men nu kliver en sjuksköterska fram och säger att hon slipper jobba med aborter, eftersom hon tror då att livet börjar vid befruktningen. Och hon har jobbat på samma ställe i 9 år och hela tiden sluppit det här arbetet med aborter. Hon säger att när en abort ska ske så går hon helt enkelt in i ett annat rum och hennes chef är helt okej med det. Själv har jag väl lite svårt att förstå att om man har så mycket emot den här handlingen, men man är okej med den så länge den sker i ett annat rum än där man själv befinner sig. Jag tycker hela den... Jag förstår inte, har man verkligen så himla mycket emot det då, rent moraliskt? Det är väl det jag undrar.
Ja, det är ju faktiskt ganska konstigt. Just att man kan tolerera att det sker, men bara man inte behöver stå där själv rent fysiskt, så är det okej. Okay. Ja, det är väl svårt att förstå hur man tänker alla gånger.
Nej, men alltså bara en skiva av gips mellan mig och det som händer, då är jag fine med det. Det tycker jag är jättekonstigt.
Ja, precis. Ja, verkligen. Den amerikanska och såklart kristna då hatgruppen 1 Million Moms har attackerat H&M för att de kört en reklamkampanj där de då har trott att en av kvinnorna i reklamen var en transkvinna. Vad de inte förstått är att det är Muay Thai-mästarinnan Fatima Pinto som är i reklamen. Hon är cis-kvinna och inte trans. Det mest fantastiska med den här historien dock är att de missat att H&M faktiskt haft med modellen Hari Neff i sin reklam, och hon däremot är transkvinna. Det är svårt att det med hat.
De skulle behöva lite hjälp där. Vilka de riktar in på de här människorna.
Det behövs en tydligare märkning.
Precis, en transmärkning som man vet.
Ja, men exakt. Man vet om vilka man ska hata.
Ja.
Ja, vi går vidare till diskussionsrunden. Frida, du har bläddrat i tidningen Nära, va?
Ja, det stämmer. Bläddrat och bläddrat. Jag har klickat mig runt där på tidningen Näras hemsida. Och där hittade jag vår gamla favoritfuskare Benny Rosenqvist.
Ja.
Det är ju synd att inte Henrik är med nu, han gillar ju verkligen honom. Men han har en spalt där som heter Fråga Benny. Mm. Och det här är ganska, det är ett ganska slött inslag av mig här. För jag har egentligen bara tagit fram massa olika såna här frågor och svar. Jag tänkte bara egentligen bara läsa dem rakt upp och ner, så tänkte jag att du kunde komma med lite sarkastiska kommentarer typ.
Okej, ja, men det låter bra.
Vad tycker du om det?
Ja, det låter utmärkt.
Ja. Okej, då har vi en fråga här då. Fråga, när kommer jag möta min själsfrände? Har fått veta att jag ska möta min själsfrände. Det är 3 år sedan jag blev ung änka och nu saknar jag tvåsamheten. När kommer jag möta min nya man och själsfrände? Benny svarar, kära Britt-Marie, ensamheten är svår när man levt med någon. Du kommer snart möta din själsfrände. Men jag kan tyvärr inte svara exakt. Andevärlden har ingen tidsuppfattning. Kram, Benny.
Mm. Och du tycker att du är slö.
Visst är det slött. Det är verkligen. Du kommer möta honom någon gång. Mm. Jag vet inte när. Andvärden har ingen tidsuppfattning.
Det kommer. Nästa.
Ja. Yes, ja, okej. Okay. Nästa fråga.
Ja, jag tänkte mest på att det är så han jobbar. Men visst.
Ja, ja, men det är verkligen så. Men vi går vidare, det är inte så mycket att säga om det där. Hej, det här läsåret har min son varit så arg. Jag känner inte igen honom. Han har alltid varit lugn och trygg. Är det något fel i skolan? Ska vi byta skola kanske? Tacksam för svar, Susanne. Benny svarar, hej Susanne, det handlar om mycket. Det är stress, besvikelse på vänner i skolan, hormoner, psykiskt rörigt och han växer för fort själsligt. Han skulle må bra av ett skolbyte. Lycka till, kram Benny. Jag tycker ändå att det är intressant att han med den här, han har fått 2 meningar till underlag.
Mm.
Det är så här, vår son har varit arg, vi vet inte varför. Och han bara så, ah, men byt skola. Byt skola.
Vore det inte kanske vettigare om Susanne pratade med sin jävla son?
Nej, är det inte bättre att hon mejlar till Benny, mm, som frågar spöken,
ja,
och som sen så säger då tillbaka till henne, ryck upp din son, ja, ur, precis, sin skola. Skicka honom någon annanstans när man är som, ja, eller som mest, vi vet inte hur gammal han är. Han kan, nej, vara 7 år, han kan vara liksom 19 år, vi har ingen aning.
Nej.
Bara ryck upp honom, han verkar skör, byt miljö, det, mm, det brukar ju funka bra på stressade människor, bara sådär.
Ja, men jag måste säga att det vet vi ju av erfarenhet att Benny är exceptionellt dålig på det han gör.
Han är ju faktiskt det.
De flesta brukar ändå vara ganska harmlösa i sina råd, men Bennys råd är ju rent värdelösa. De är inte bara oanvändbara, utan de förvärrar ju saker och ting.
Ja, men han pendlar ju mellan det här att vara så här stensäker och ge så här helt galna tips till att, ja, bara så här, säg upp dig, flytta till Colombia, sådana där grejer liksom,
ja,
till att säga helt mer, jo men det kommer nog gå bra om du bara har rätt inställning och, mm, äter mycket fibrer, så, ja, lycka till. Aj, ja, han är fantastisk,
ja, på sämsta tänkbara sätt.
Precis. Ska vi se här. Jag scrollar med mina guldkorn här. Ja, här har vi en till då. Hej, jag börjar bli trött på mina krämpor. Vad är det för mening med att ha så ont? Vill leva livet, hitta kärlek och umgås med barn och barnbarn. Var ska jag börja, bästa Benny? Från Mona. Benny svarar. Hej Mona, först tror jag att all smärta och sjukdom talar om något för oss. Vi har också en förmåga till läkning. Du kommer att finna kärlek hos en man samt till livet. Kram Benny.
Okej.
Vad tycker du om det? Var det bra svar?
Ja, det,
all smärta och sjukdom talar om något för oss.
Ja,
vadå?
Ja.
Är inte det?
Det känns som att det saknas en bit information här.
Mm, typ all information.
Ja.
Och jag fattar inte heller. Alltså, han skriver så sjukt korta svar också.
Ja.
Det är ändå så här, du jobbar med att producera bullshit. Kan du inte, mm, i alla fall producera lite då?
Ja, nej, det är... Inte ens där klarar han av.
Nej. Okej, okay, då ska vi se. Jag kan ta en sista här då. Fråga. Hej Benny. En natt för cirka 2 år sedan lystes hela köket upp av ett blått sken. Vad var det? Från Ulla. Benny svarar. Kära Ulla, det blå vackra ljuset är det gudomliga ljuset. Det är det ljuset som healar dig. Kram Benny.
Mm. Eller så var det ett elfel i kökslampan.
Ja, eller så var det typ diskmaskinen som tände någon sån här varnings... Eller så var det polis... Alltså sirener kan vara... Det finns väldigt mycket saker det kan vara. Men det är härligt ändå att han på denna korta, korta info vet att det är det gudomliga ljuset som helar.
Ja, ja just. Mm. Ja, det är otroligt.
Nej, som vad sagt, tycker du om Bennys bidrag här?
Ja, alltså man får ju lov att säga att han är ju, som sagt, det är ju lite det här med som vi, alltså att de flesta som vi sa då, att de flesta som ger såna här råd brukar ändå vara harmlösa.
Mm.
Benny är ju inte direkt känd för att vara harmlös, utan han är ju känd för att vara skadlig, och det är han ju fortsatt. Så att,
precis.
Och är han inte fullständigt meningslös och oanvändbar, så är han skadlig. Alltså han är,
ja, han pendlar verkligen mellan de två ytterligheterna. Mm. Han har på tidningen här, vi kan bara avsluta med det här, att varje dag så har han ett citat som publiceras här. Dagens citat av Benny. Mm. Det tänkte jag att det kan du behöva.
Ja.
Så här är dagens citat då, onsdagen den 5 oktober. I vårt hjärta har vi alla svaren vi behöver för att finna vägen till kärleken och se allt det vackra i livet.
Mm.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja,
jag vet hur man kan.
Många blir ju liksom lite så upprymda och sånt där, och jag känner bara att jag dör lite inombords.
Ja, jag blir verkligen bara irriterad. Mm. I mitt hjärta finns inte alls alla svaren. I mitt hjärta finns bara hat efter det här.
Ja, ja, jag tycker vi lämnar Benny för den här gången, va?
Ja, kram Benny.
Ja, kram. Det är så här att jag har hittat en faktiskt intressant forskning. Och då kan man fråga sig då, umgås, för att det här är någonting som väldigt många föräldrar tänker på idag. Och för att det är väldigt stort fokus hos väldigt många föräldrar, hur mycket tid spenderar man med sina barn? Såklart. Mm. Och jag kan säga att jag upplever i alla fall inte, jag har inte frågat mina egna föräldrar om det, det kanske jag borde göra någon gång, men hur stort fokus det var på det när man själv var liten. Umgicks du mycket med dina föräldrar när du var liten?
Nej, det här är faktiskt intressant. Jag har diskuterat lite med mina vänner om det, som har barn och sådär.
Ja.
Att, och det vi kom fram till var att det gjorde de ju inte alls mycket. Inte för att guilt-trippa dem på något sätt. Nej, på det, här. Det är inte som att jag har lidit av det. Men vi diskuterade ändå att det känns som att föräldrar idag är mycket mer engagerade i vad barnen håller på med, vad de leker med, vad de gör och så vidare. Mm. Än vad mina föräldrar var. Där var det ju väldigt mycket bara så här, ja, du får leka själv. De var ganska ointresserade.
Ja, men det var mer det här att, kan du inte gå in på ditt rum? Eller kan man inte, fick man sitta vid tvn, då hade man ju regel bara en tv. Men skulle man sitta vid tvn, då fick man liksom sitta där själv och titta på det man skulle titta på. Och sen fick man gå och göra någonting annat. Man var väldigt mycket överlämnad till sig själv.
Precis.
Och det finns faktiskt forskning på det här nu. Och det är så. Det är inte bara någonting som man upplever. Utan,
okej. Intressant.
Man jämför då med... De har funnit då att de jämför med 1965 hur mycket man i västerländer då, hur mycket tid man spenderar med sina barn. Och vad de har kommit fram till då att 1965 så spenderade mödrar då i snitt 54 minuter om dagen tillsammans med sina barn. Okay. Och med alltså att göra saker med barnen, inte att de liksom befinner sig i samma rum, utan att man aktivt gör någonting med sitt barn. Och 2012 då, när man tog de här siffrorna senast då, det här har precis publicerats nu, den här forskningen då, men det är en ganska stort underlag här, det är många länder och det är mycket folk som har varit med, men 2012 då i alla fall så kom man fram till att det är nästan det dubbla. Det är 104 minuter per dag. Och pappor och sin sida då, 1965 så spenderade alltså pappor ungefär 16 minuter om dagen med sina barn. Medan de idag då i snitt då spenderar 59 minuter om dagen med sina barn.
Okay.
Och det här då som är lite intressant här också då, som är lite kontraintuitivt, så är att de högutbildade, de som jämför de med college educated, då går det helt plötsligt upp i ytterligare, för att då spenderar mammor som har en högre utbildning spenderar i snitt 123 minuter tillsammans med sina barn varje dag. Och det är alltså då så 94 som inte har en college degree då, och 123 minuter på de som har det. Och bland pappor då, så är det, då går det upp från 50 minuter till 74 minuter om de är högutbildade.
Vad intressant. Vad tror man att det här beror på då? Har de dragit några slutsatser eller?
Ja, alltså först så har man har ju trott då att högutbildade i regel spenderar mindre tid med sina barn eftersom de kan de behöver jobba mer och de kan anlita folk ofta då som är med deras barn, nannies och sådär. Men jag vet faktiskt inte om man har kommit fram till exakt, jag läste igenom det här men jag har inte kunnat hitta varför det blev fel. Alltså varför trodde man det och det inte var så. Men det kan väl också vara det att faktiskt så är det väl så också att de som har högre utbildning har också högre lön och därmed också råd att vara hemma mer.
Precis. Det låter väl vettigt. Men jag tycker det här är intressant för att det har ju ändå varit en diskussion pågående sen det kom smarta telefoner och allt sånt där om att föräldrar ägnar sig för lite åt sina barn, för mycket åt sina telefoner och allt, hela den där debatten. Det här är ju väldigt intressant då i så fall. För det har ju alltid målats upp som att det var bättre förr.
Ja, alltså för att idén blir ju då på något sätt att en smartphone tar bort tid från umgänget med barnen.
Precis.
Att man sitter med det istället, men alltså förr så satt ju föräldrarna kanske klistrade framför tvn från det att de kom hem tills det att man gick och la sig i princip.
Och precis.
Den tid man umgicks var när man satte sig tillsammans vid tvn. Men nu känns det som att man ändå, vi har i alla fall med våra barn väldigt stort fokus på att hitta på andra grejer, att vi går ut och gör saker och är jag själv hemma med barnen så kan jag åka till sånt där lekland eller göra någonting med dem. Så man, det är mycket mer fokus på det nu, att man ska hitta på något med sina barn. Det är ett fokus som jag upplever inte fanns alls när jag var liten. Överhuvudtaget. Att man var tvungen att på något sätt göra någonting med barnen. Utan det var att nu är det fint väder, nu går du ut. Eller okej, nu är det dåligt väder så nu kan ni sitta på ditt rum. Eller, alltså, ja, men lite så va. Men, och det är som sagt ingen guilt trip så, utan det var så man gjorde. Det, jag känner ingen som inte har haft så.
Nej, eller hur?
Utan
det är man, ju... ja. Undrar om det var mer fokus på att man skulle alltså leka, det var väldigt mycket att man skulle hänga med sina vänner hela tiden, att det var så här, ja men gå hem till dem, de kunde gå hem till oss och så vidare, bla bla bla, fram och tillbaka. Medan nu i alla fall jag upplever hos mina vänner och bekanta som har barn så är det kan vara väldigt mycket barn som hänger runt, absolut, men inte riktigt på samma sätt. Och det är ändå ganska vanligt att liksom föräldrarna sitter ner med barnen och bygger Lego eller vad fan de håller på med nu för tiden och spelar spel tillsammans. Och det känns som att det är en annan mentalitet nu. Och det verkar ju uppenbarligen vara också då, att det inte bara är en känsla. För jag kan ofta bli, när man hör att man säger själv, ja det var så annorlunda förr, det blir alltid så här... Jag vill alltid ifrågasätta när jag själv tänker så. Att är det liksom, är det samhället som har förändrats eller är det bara jag som har blivit gammal och ser tillbaka på saker på ett annat sätt?
Precis. Och det, jag tycker ändå det är bra om man slår hål på såna här, för att det är lite av en myt det här då, uppenbarligen då, att man spenderade så otroligt mycket tid med sina barn förr. Och det här är ju någonting som alltså, den här tiden som vi har med våra barn nu, det är ju en lyx kontra hur mycket tid man har haft förut när folk har behövt till exempel jobba mer och just de grejerna och kanske haft mer fysiska och fysiskt krävande jobb också, att man har kommit hem från jobbet och varit helt slutkörd, man har inte orkat helt enkelt. Och så kan det ju självklart vara va? Men, och då är det väl så att då har samhället på något sätt inte haft den förväntningen heller på föräldrar att man ska engagera sig på det här sättet. Men nu när...
Är det inte en skiftning i synen på barn också? Alltså,
det är
vi kollar, kanske inte från när jag var liten så jättemycket så, men...
Det kan...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Fall från när den här mätningen börjar i alla fall, ja. Så det är en väldigt stor skillnad i hur man såg på barn.
Ja, men alltså det är ju en enormt stor skillnad. Alltså det tror jag ju definitivt att det är. Det märker man bara på attityden mot mot barn och lärande och alla de här grejerna. Och det finns ju, alltså det har ju forskats också på senare år betydligt mer än vad man ens brydde sig om att göra tidigare på just den, alltså bara på barnpsykologi.
Mm.
Alltså hur barn reagerar till exempel på att bli föräldrar som jobbar med bestraffning till exempel. Väldigt, mm. väldigt stor grej på vad heter det, föräldraforum och så här. Att man säger då att okej, om du gjorde så där, nu blev det så där och nu blev han ledsen och därför får du inte ha din iPad imorgon. Sådana grejer finns det ju som också praxis mer eller mindre när jag var liten. Alltså så föräldrar jobbade så för att det fanns ingen. Det fanns väl ingen övergripande tanke nästan på hur man skulle jobba med barn och hur blir det om man gör så här och funkar det så, utan det var mer att okej, nu har jag straffat bort det här beteendet och hur mycket bekvämare det blev för mig att leva. Medan man nu vet, tack vare det faktum att det har forskats omfattande på de här grejerna, att barn blir extremt själviska av den typen av bestraffning.
Mm.
Och det är inte heller så jätteförvånande om man tänker efter, att man fokuserar istället på att okej, du slog Linus i huvudet så han blev ledsen, därför straffar jag dig på det här sättet. Då blir fokus på en själv och att man själv ska få ha kvar sin iPad, istället för att säga att bestraffningen kan faktiskt vara tillräcklig att Linus blir ledsen när du gjorde sådär. Men så tänker man inte med barn ofta, och man lär inte barn där heller att de ska se det, alltså att det ska bli som ett straff att man gjorde någon illa.
Precis, att det är själva konsekvensen av ens handling.
Men barn kan förstå sånt. Och jag tror förståelsen för sånt är mycket större nu än vad den var förut. Jag har stött på äldre människor som på fullaste allvar menar att barn inom 5 år är obildbara mer eller mindre. Att det är ingen idé att bry sig om hur de känner, för att de kommer i alla fall inte komma ihåg det där, och det spelar ingen roll. Och man kan säga
det där tycker jag är så konstigt argument. Det där hör man ju när det gäller alltså omskärelse och sådär också. Mm. Att det är så här, ja, men han kommer inte komma ihåg det här när han är stor.
Nej.
Det är väl för fan, det spelar väl ingen roll, eller? Nej, nej. I så fall skulle man ju kunna ha då att folk med demens kan vi bara så här slänga ut på, de får ni plåga hur mycket ni vill, de kommer inte komma ihåg det här sen ändå.
Nej, exakt. Nej, det är
fri tortyr på demenssjuka. Ja, det är bara exakt. Kör, de kommer inte ihåg någonting.
Nej, precis.
Det är för fan inte därför man inte ska skada folk, för alltså, ja, det hemska är att de kommer ihåg det sen.
Mm.
Det är väldigt konstig logik.
Vi har varit med om då, till exempel då, när vi har hävdat att våran son då, när han var mindre, så att han blir ju förbannad för saker. Det blir ju barn jättetidigt. Alltså att de känner ju igen saker och förstår när de inte får det de vill ha och såna här grejer då.
Mm, absolut.
Och han var väl kanske ett halvår eller något sånt där och ville ha någonting. Och vi sa då att nej, men han är ju arg för att han inte får det där. Och då blev det så att, vad då menar du att han är arg för att han inte får den? Det är han för liten för att förstå. Nej, det förstår han. Nej, det förstår ingen som är under 3 liksom.
Intressant.
Och då får man ju också det här kortet slängt på sig då, att jag har faktiskt så mycket barnbarn och jag har uppfostrat så många barn att det här vet jag. Ja, men uppenbarligen, då är det ju beklämmande att du har fått vara i kontakt med så här många barn när du förstår det så dåligt. Det är ju snarare så, men ja, nej. Men det här är en del av nya forskningen, kanske mycket då, runt barn och barnuppfostran och allt det här, som jag tycker är väldigt intressant. Och det här var ju det färskaste då, men det finns som sagt väldigt mycket runt det här som är intressant, just hur barn utvecklas och barnpsykologi och allt det här tycker jag är mycket intressant område.
Ja, att hela det fältet utvecklas, det kommer ju också göra att, att sättet som man uppfostrar barn på utvecklas. Det ska bli intressant att se vad det är för någonting som du gör nu kanske, som om 50 år kommer se som helt absurt.
Ja, men otänkbart. Alltså det, och då, så kan det ju absolut vara att man ser att okej, den praxis som vi såg som självklar då, den var rent och skadlig. Men då måste man ju kunna ta det till sig och ändå tycka på något sätt att man agerade ut efter bästa förmåga.
Ja, absolut. Så är det ju.
Och det, det får man ju ändå förutsätta att ens föräldrar också har gjort.
Så att jo, det, men precis. Det är det jag menar. Att det, det var inte som att du eller jag led av det där, men det, det är säkert mycket bättre att göra på det här sättet som det är nu.
Ja, ja. Och det får man ju, man får ju utgå från det i alla fall. Så får man väl se.
Ja, men ibland så hör man ju att människor säger som ett argument till till exempel barnaga eller sådär, att ja, men min pappa slog mig och det har inte jag lidit av eller sådär. Men jag menar ju då att du och jag, att vi växte upp och att våra föräldrar inte var superaktiva med att leka med oss liksom. Mm. Nej, vi har inte lidit av det, men om det finns ett bättre sätt att göra det på nu, ja, då kan man ju anpassa sig. Man måste ju inte hålla kvar vid det här gamla bara för att man anser att det inte har skadat en själv.
Nej, nej, precis. Och sen är det ju det, jag menar, precis som med allting, man har inte ett andra själv att jämföra med, man vet inte vilken effekt det har haft och så. Men sen kan man ju säga att ja, det har faktiskt gått ganska bra i alla fall, så att det är ju inte så att man, och som sagt, det här var ju praxis.
Så ja, precis.
Ja, så att,
det var ju inget konstigt för mig. Det var ju otänkbart att en vuxen skulle sätta sig ner och börja leka med en. Liksom. Ja. Det fanns ju inte i min värld, så att, det var ju ingenting som jag saknade på det sättet.
Nej, exakt, exakt. Nej, men så är det ju. Det blir ju så. Det, förväntningarna blir ju sådana också. Anpassar sig efter det såklart.
Mm.
Ja, ska vi gå vidare kanske? Du har hittat något lite intressant då.
Vi ska snacka lite om SD och sådär. En kvinna som heter Anna Hagvall, hon sitter i riksdagen för Sverigedemokraterna. Och hon blev väl rikskänd när hon tyckte att kvinnor som blir slagna av sina män, de ska inte hålla på att gnälla så mycket.
Var det hon som sa att man skulle fråga sig själv vilken roll man själv hade i det hela, eller?
Jag minns inte om det var hon, men alltså, hon är ju i den, hon sa ju liksom att det är upp till kvinnan att dra därifrån om hon är missnöjd. Annars kan man faktiskt inte hålla på och gnälla. Nej. Det är ju bara att sticka liksom.
Ja.
Det var hennes inställning. Hon fick ganska mycket skit för det. Men nu har hon kommit med ett nytt genidrag då. Och det är att ge skolmedicinen och alternativmedicinen samma status. Det skriver hon i en motion. Och motiveringen lyder, citat: sjukvården måste reformeras så att alternativmedicin blir möjligt att bedriva i Sverige. Skolmedicinen måste på så vis få konkurrens från andra aktörer och med en annan inriktning än den nu rådande. Patienterna måste kunna få välja vilken behandling och vård man vill ha. Idag måste man resa utomlands för att kunna få alternativvård och det med pengar ur egen ficka. Alternativvård och skolmedicin ska ha lika status, slut citat. Ja. Och det är ju intressant. Hanna Brus skrev ett blogginlägg om det här.
Jättebra blogginlägg också.
Det var väldigt bra. Ja. Hon skrev i princip det som vi nog alla tänker, att det blir väldigt konstigt att likställa hittepå och magi med fakta och forskning.
Mm.
Det blir ju väldigt skevt då.
Ja, det blir det ju.
Jag vet inte. Troligtvis så kommer inte den här gå igenom.
Nej.
Men det är ju ändå skrämmande vilken kunskapsbrist som råder.
Mm.
Om man tycker att det är så här, ja, men det är bara två konkurrerande verksamheter.
Mm.
Det är som att det är så här, oh, Arla och Skåne mejerier. Det är ju bara konkurrenter, de håller ju på med samma sak.
Ja,
få
precis.
Folk friska.
Ja.
Nej, det är inte riktigt så det är, va. Det ena försöker få folk friska, det andra försöker att blåsa folk på pengar.
Mm.
Så det är ganska olika.
Ja. Nej, alltså jag kan säga två grejer om, för hennes motion finns ju uppe på riksdagen.se och vi länkar såklart till den. Dels är det så att rubriken är intressant, och ett av påståendena som du läste upp där tycker jag är väldigt intressant. För rubriken är ju: ge alternativmedicin samma villkor som skolmedicin. Och så säger de då att patienterna måste kunna få välja vilken behandling och vård man vill ha. Och det är ju faktiskt så här att det här är det typiska bedrägliga språket som alternativare håller på med. För att faktum är det att skolmedicin och alternativmedicin har exakt samma villkor.
Precis!
Och det vill man alltså få det till att de inte har, utan vad de egentligen vill är att villkoren eller kraven på alternativmedicin ska sänkas så otroligt mycket så att de kan jämföras med skolmedicin. De är alltså inte ute efter samma villkor. Det ljuger man om man påstår. För att de har samma villkor. De kan bevisa sina påståenden på precis samma sätt som man kan inom skolmedicinen.
Men det är roligt att du säger det, för att när jag först såg den här rubriken, för den började, länkas runt i mitt Facebookflöde, när jag bara såg rubriken så tänkte jag, nu är det någon skeptiker som har skrivit någonting, att så här, alternativmedicin och skolmedicin ska ha samma villkor, och tänkte jag, gud vad bra, ja det tycker jag också att det ska ha, för det håller på att daltas för mycket med alternativmedicin, så bara läser man så bara, nej det är precis tvärtom.
Ja. Så det här är ju, man börjar ju ganska hårt, man går ganska hårt ut med en lögn här.
Ja.
Och sen är det också då att man säger då att patienterna måste kunna få välja vilken behandling och vård man vill ha. Det låter ju jättefint när man säger så.
Ja.
Men faktum är det att patienterna är inte, har inte kompetensen för att avgöra vilket ingrepp eller vilken medicin man ska ha. Om jag går till en doktor så gör jag i regel därför att jag behöver hjälp med någonting. Inte för att jag ska tala om för honom eller henne vilken medicin som jag ska ha utskriven, utan det är hen som ska avgöra det. Så att den medicin och den vård som jag väljer, såklart, det är en fungerande vård. Och det är den vården jag väljer när jag går till ett sjukhus. Jag vill ha fungerande vård. Så att ska man ställa frågan på ett korrekt och hederligt sätt, så ska man fråga folk, vill du ha fungerande vård eller vill du ha inte eller icke-fungerande vård? Vilken typ av vård är det du ute efter egentligen? För om du vill ha fungerande vård så kan du gå till ett sjukhus. Vill du ha vård där du sitter hemma och röker hundbajs så kan du göra det. Men jag tänker inte betala för att du sitter hemma och gör det.
Nej, precis.
Nej, så bara, nu börjar den här bronkiten bli dålig igen. Ja, bäst jag röker hundbajs då.
Men fatta hur lite man vet också om hur man säger, men jag eller gemene man eller sådär, vanliga människor tror jag, vet väldigt lite om hur kroppen fungerar och alla sådana här saker. Man vet väldigt, väldigt lite. Jag skulle inte vilja ta sådana stora beslut om jag har en riktig sjukdom.
Nej.
Va fan, jag har ju ingen koll på det.
Men då ska man ju tänka då på att gemene mans kunskap inom det medicinska är väldigt låg. Det är våran också jämförelsevis.
Ja, absolut.
Men då ska man tänka på att jämför det med den allmänna, eller den allmänna behöver vi absolut inte ens säga, utan vi kan säga den mest kompetenta kunskap inom de medicinska områdena som fanns när de här alternativmedicinska, när den alternativmedicinska praxisen kom.
Mm.
Då är vi Nobelpristagare allihopa, kan jag lova. För att vi vet vart tankar uppstår, vi vet vad hjärtat är till för, vi vet vad levern är till för. Vi vet exempelvis att det är typ inte demoner som gör att man får ont i knäna och såna här grejer. Vi vet att blodlättning är ingen bra idé. Alltså, vi vet ganska mycket. Alltså, som sagt, vi vet mer än vad de absolut mest lärda inom medicin visste för 150 år sedan.
Mm.
Så att den allmänna kunskapen har ju ökat något enormt inom medicinen. Men inte inom det alternativmedicinska. Utan där har man istället vårdformer som man lyfter upp och säger att jo, men så här har man gjort i 2000 år. Ja, precis. Som när man trodde då att det var epilepsi, då var man besatt av demoner till exempel. Det är från den tidsperioden som du vill använda vårdformer. Men det är såklart så, eller får hoppas så, att det här inte kommer gå igenom. Men det här visar ju bara hur desperat idiotiskt det här alternativmedicinska området är, och dess förespråkare också då, får man väl då säga.
För det... Ja, och framförallt okunnigt tror jag, för den här retoriken som du säger, det är mycket av det hon säger låter ju vettigt om man inte synar det på något sätt.
Ja.
Och stackars sjuka människor måste resa utomlands för att kunna få den vård de vill ha. Ja, om vi klassar den som att den inte fungerar överhuvudtaget, då är ju kanske inte den bästa lösningen att åka utomlands för att få den, utan då kanske den bästa lösningen är att stanna kvar och försöka få någonting annat.
Ja. Eller faktiskt är det så att vi måste ändå på något sätt, och det är nog den biten tror jag som är absolut svårast. Det är det att vi kan se och tycka att vi har kommit så otroligt långt. För det har vi faktiskt gjort. Vi har utrotat sjukdomar, alltså sjukdomar som har skördat miljontals människoliv. ingen som, alltså ingen definitivt inte i våran ålder vet ens hur någon med polio ser ut. Hur ser det ut med polio? Ja, det har man sett på såna här gamla svartvita bilder, men det är också en sjukdom som mer eller mindre utrotat tack vare vaccination till exempel då.
Mm.
Så att ibland så måste vi kanske också då, vi måste ändå kunna acceptera på något sätt att man säger att nej, vi vet faktiskt inte det här än. Vi kommer kanske veta det om 10 år, men just nu så kan vi inte rädda dig med det här. Men då är det att vi har vant oss vid att jo, det finns ju någon väg ut. Det finns alltid någon som kan det här. Och då är det säkert väldigt lätt att hoppa på det tåget när någon kommer och säger att jo, men du, den här örtbehandlingen här i Nederländerna, den ska du gå. För den, oj, 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 vad den är bra mot hjärntumörer.
Oh, ja. I och med att det är oktober nu och ja, det pratas ju mycket om cancer överhuvudtaget. Jag läste någon sån artikel om en kvinna som, ja, hon har ju fått en dödsdom nu. Det finns ingenting mer hon kan göra. Hon har riktigt elakartad cancer i liksom hela skelettet. Det var jättehemskt att läsa. Hon hade liksom små barn och fy fan, det var hemskt. Och där är det också verkligen så att det finns ingenting de kan göra mer. Allt är gjort, inget funkar. Ja, hon beskrev liksom om sin kamp lite grann och vad hon försöker göra nu, att hon försöker att bara umgås med vänner och familj så mycket hon kan och försöker att liksom avsluta allt på ett snyggt sätt ungefär. Och då kollade jag i kommentarsfältet i den artikeln då på Metro, och då var det självklart någon välvillig jävel som ska komma in där och bara så här: det här ska funka mot cancer, och klistra in någon jävla länk till någon skit. Och jag blir så jävla ledsen. Det är så här, hon ska inte behöva se sånt där.
Nej.
Hon ska inte behöva känna att oj, det kanske finns något, jag kanske måste prova, eller att det är något fel på henne för att hon inte orkar testa mer saker. Det är fan att jävla hobbyläkare sitter och klistrar in länkar överallt. Det kan faktiskt göra mer skada än vad man tror.
Ja,
om man är i en sån utsatt situation, då är det inte det man behöver höra.
Nej, och så ska man då tanka över pengar till bedragare samtidigt som en person då som är dödligt sjuk får upp falska förhoppningar, och även alla omkring den personen kan ju eventuellt också få det. Men helt plötsligt så får barnen veta att jo, men mamma ska ju på den här behandlingen, nu ska vi se att de kommer bli bra igen. Och det är ju liksom, det är säkert det värsta man kan göra. Det är ju som att de dör flera gånger. Så är det ju.
Och att man slösar sin tid och sina sista pengar på det där, det är ju också, det är ju oförlåtligt.
Ja, absolut. Det är det.
Att man klistrar in såna här länkar. Jag förstår att folk bara vill hjälpa till, men det är verkligen förjävligt. Alltså snälla, gör inte så.
Nej, det är vidrigt faktiskt.
Nej, det är ju ingen av våra lyssnare som gör så. Men jag blir ändå, jag blir så ledsen. Någon öppnar sitt hjärta och berättar, och det är jättemånga som bara säger gud, fint berättat, vad starkt du är, bla bla bla. Och sen så kommer den där, här ska funka mot cancer. Ja, okej, okay, bra. Var studerade du till läkare någonstans?
Ja, men precis. Nej, det är beklämmande, men det är, alltså som sagt, man kan förstå att det sker, alltså att folk gör så i någon sorts välvilja, men det blir ju för raka motsatsen. Och hur välvillig man än är i sina intentioner, så man får ju se det till effekten det får och den enorma negativa påverkan det har på de människorna som lider av det här. Så att det är ju inte...
Ja, och jag tycker också att det är lite förmätet, att det här är ju ändå en person som har varit sjuk flera år, varit på alltså oändligt många läkarbesök och behandlingar. Hon har nog mer insikt i vad hennes sjukdom handlar om än vad en random person som har liksom skummat lite i en metroartikel har koll.
Ja, precis.
Det är lite förmätet att tro att ja, men här ska jag komma och rädda dagen.
Ja, exakt. Ja, nej, det är bedrövligt, men ja, vi får väl hoppas att vi slipper såna här idiotiska motioner framöver, men det hoppet till det är väl klent, antar jag.
Ja, hon kommer nog producera något mer spännande det, framöver, ska vi se.
Det skulle jag tro. Ja, vi går vidare i programmet. Vi har inte så jättemycket kvar idag, men vi ska faktiskt gå vidare till
en insändare,
ja.
Ja, jag har tagit Henriks roll här och försökt hitta en insändare.
Precis.
Det är verkligen, ja. Det är inte så mycket att diskutera, jag bara läser den rakt upp ner, tror jag. Jag vill väl inte önska någon illa, men häromdagen såg jag en citat otrolig slutcitat grej. En kille kom cyklande på cykelbanan utan att hålla i styret. I ena handen hade han mobilen som han knappade på, i andra handen hade han en burk stark öl. Körde han omkull fick han verkligen skylla sig själv. Hur kan man göra så i trafiken? Från en vanlig trafikant.
Mm.
Mm. Vad tror du, vill du gissa ålder på den här trafikanten?
På den som cyklade?
Nej, den som har, jag tänkte den som har skrivit den här.
En vanlig trafikant. Ja.
Ja. Mm.
Ja, alltså det kan ju faktiskt vara precis vem som helst.
Jag om jag CSI-ar lite här så tänker jag att, alltså att han knappade på mobilen. Mobilen har ju inte haft knappar sedan 1997.
Nej, precis.
Så redan där så tänker jag att det är någon som har en mobil med knappar på fortfarande. Mm. Det är ju en minst 60-åring.
Ja, jo, det, när du säger det så, då håller jag faktiskt med om det. Det tror jag också är en äldre. Mm.
Andra hade en burk starköl. Hur han han se att den hade en, just att det var just en starköl? Ja,
det tänkte jag faktiskt också på. Det var observant.
Ja.
Åh, jag tackar en 7-2, men han håller ju inte i styret.
Och vad, den här vanliga trafikanten, jag vet ju att en person som går kan ju också vara en trafikant. Mm. Det är ju en gångtrafikant.
Mm.
Men först när jag läste så tänkte jag liksom, promenerade den här personen? Hur han den ser så många detaljer i så fall om den här andra cyklade förbi?
Mm.
Eller åkte han själv cykel? Så kan man inte hålla på och stirra på procenttalet på en annan persons burk, eller?
Nej, det kan man tycka.
Jag vet inte
heller riktigt vad man hoppas få ut av den här.
Nej, du, som Henrik brukar säga. Vad vill den här personen ha för svar?
Vad ska effekten bli? Vad vill man ha för reaktion på det här egentligen? Ja, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Nej.
Men vi får väl ta varsin starköl och cykla iväg, eller vad säger du?
Ja, precis. Jag ska väl ta mig ut här i London och handla något att äta, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Det kan bli spännande.
Kul. Ja, jag ska gå och lägga mig. Men vi har alla våra spännande liv här.
Ja, precis.
Ja, men det här gjorde vi väl bra om jag ska utvärdera oss så här medan vi spelar
in. Recensera dig själv.
Om vi ska recensera mig själv, Stygga, jag gjorde fantastiskt från mig. Du, helt okej.
Okay. Ja, jag är godkänt i alla fall.
Du är 3 av 5, jag är liksom 5 av 5.
Ja, klart, självklart. Ja, absolut.
Ja.
Ja, men vad bra. Då hörs vi igen om en knapp vecka då.
Ja, men det gör vi.
Ja, då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.